Tillsammans stå upp och lyssna till evangeliet för idag från evangelisten Johannes andra kapitel. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Jesus mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesus mor sa till honom: de har gett vin. Jesus svarade: låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna: gör det han säger åt er. Där stod 6 stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa: fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han: ös upp och bär lite bröllopsvärden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, så ropade han till brudgummen och sa: alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när sedan gästerna började bli berusade. Men du har sparat goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Temat för den här söndagen, livets källa, möter oss inte så mycket i texterna på den här första avgången, utan det är mer andra egentligen där. Psykas brunn, kvinnan vid psykas brunn där, men källan till liv, vatten som finns ju med här i vinundret ändå. Men jag tänkte fundera lite grann över det här med tecken, för det beskrivs ju i Johannes evangeliet här att det som Jesus gör här, att det är ett tecken på någonting. Igår plockade vi in en julsaka där hemma. Jag vet inte om ni har gjort det än. Vi har passerat 20 minuter nu. Det var väl nu precis igår till och med. Ja. Lämpligt. Och för mig så är det faktiskt nästan minst lika härligt att plocka ner dem som plocka upp dem. Därför att det på något sätt blir någon form av sån här tecken på att nu händer någonting annat. Ljuset är på väg. Och våren kommer så sakteliga. Den är ganska långt bort än. Men det tecknet ändå på att jo, men nu är det dit vi går. Och för mig är det väldigt hoppfullt. Jag som gillar vinter och kyla precis mycket. tecken på någonting annat som är på väg. För ett antal år sedan körde jag bil i Siena i Italien. Det är en väldigt spännande stad. Alla vägarna går runt in i centrum. Jag har inte varit där någon gång, men det går verkligen runt som i cirklar. Och det gör att det är ganska svårt att hålla orienteringen. Man är på väg någonstans och var stan man är. Och så småningom skulle jag försöka hitta ut ur stan och återvända till Florens där vi kom ifrån med bilen. Och det stod skyltar Florens ett tag. Sen plötsligt så var alla skyltar borta. Italienska vägväsendet är spännande på många sätt. Och där var verkligen tomt på skyltar. Ingen aning om vilken riktning vi kör på. Vilken väg skulle man svänga in på? Ingenting, inga tecken alls. Vi irrade runt en god stund innan vi till slut hittade vidare. Två olika bilder av hur viktiga tecken är för oss. För det ena för att hitta riktning som en trafikskylt. Eller som påminnelse om att du stundade andra tider, som det här att plocka ner ljussakerna till exempel. De hjälper oss att orientera oss i tillvaron och kan vara viktiga tecken och signaler på hopp om förändring. Även om vi i den tid vi lever också måste säga att det finns tecken som också tyvärr skrämmer oss och som pekar mot det som är mörkt istället. Så kan det också tecken vara naturligtvis. Men i det här sammanhanget nu där Jesus kommer så får vi tänka på att här finns tecken, signaler som vill hjälpa oss att orientera oss mot att det kommer något gott liv och hopp. För i Johannesevangeliet så är det precis så här som evangelist Johannes arbetar väldigt tydligt. Han lyfter fram Jesu tecken som med syfte att peka fram emot något större. Sju tecken lyfter han. Man kallar dem verkligen det också. Och det ges under på olika sätt. Men de beskrivs som tecken. Det är under till Kana här, vinundern, är det första av de här sju tecknen. Ifall man läser Johannesevangeliet med de ögonen så är det som en slags skattjakt. Där varje tecken vill ge oss ledtråd mot den stora skatten som avslöjar på slutet av evangeliet. Och Jesu under är alltså hos Johannes tecken på hur himlen i förkroppsvärld i Jesus själv landar på jorden, tar fysisk gestalt och på något sätt öppnar upp den där lilla dörren till att det finns en kraft som vill ge oss hopp och liv mitt i allt. En Gud som tar aktiv del i vår tillvaro. Inte någon som är långt där borta någonstans, utan någon som är här, nära oss. Att han ser, bryr sig och vill väcka hopp och tillförsikt även i situationer som är svåra och hopplösa. Och så även med det här tecknet. Jag tänker att Jesu under är som ett tecken på vår. Att livet är starkare än alla nedbrytande krafter som finns. Och de här sju tecknen som Johannes lyfter fram, de pekar i sin tur fram emot korset. Uppgörelsen på korset där Jesus ger sitt liv och på tredje dagen uppstår. Och där kulminerar livets seger. Det är det som de tecknen lyfter fram emot. Och det här är viktigt för att förstå Jesu svar till sin mor som man kan tycka är rätt oschysst minst sagt. Lämna mig fred, låt mig vara. Säger han till henne när hon bara säger till honom, de har slut på vin. Och så säger Jesus, låt mig vara kvinna. Skulle ni känna om ert barn sa så tidigare, det kanske de har gjort barnen. Barnen kan jag komma ihåg, men Jesus var inget barn på det här laget. Han var ändå 30 år gammal. Men det tyckte jag är lite bryskt. Men jag tror att poängen är att, och det viktiga är att det avgörande tillfället då det kulminerar gett Guds närvaro på jorden är just på korset. Och när Jesus säger att min stund har inte kommit än, han säger senare, jag kan bara göra det som jag ser min fader i himlen göra. Och vi kan ju själva föreställa oss situationer där vi känner oss ganska maktlösa och små. Där vi inser att vi behöver någon större kraft som ger oss, som bryter igenom det där som vi själva inte mäktar med. För att förstå vikten av att leva lyhörd, lyssnande till var Gud är någonstans innan man agerar. Och där är Jesus också, som barnen både Gud och människan. Allt görs inte när man själv tycker, utan när fadern i himlen ger sin liksom klarsignal så att säga. Och det är det som Jesus, tänker jag, menar med att min stund har inte kommit riktigt än. Och den verkligt avgörande stunden är sen på korset där Jesus dör. Kanske vi har en liten ledtråd hos Johannes här. För hur börjar det här evangeliet om Kana? Det står, på tredje dagen hölls ett bröllop i Kana. Jag läste lite innan här och jag får inte ihop det här med dagen. Det stämmer inte. Vilken tredje dag? Det stämmer inte med det som var innan. Kan det möjligen vara så att också det är en signal till korset? Vad hände på tredje dagen? Då uppstod Jesus. Livet trädde fram i sin skönhet och sin glans. Också det kanske ett tecken. Men här har vi detta stora festliga tillfälle. Jesu mor, hans lärjungar, Jesus själv, troligen hela byn, kanske byn runt omkring och bjuder på ett storslaget bröllop. En glädjefest. Men så händer detta som inte får hända. Vinet tar slut. Värdparet vill ju förstås att allt ska räcka till alla. Och nu tar det slut. Och dramatiken kan bli ännu starkare kanske när man kan tänka sig att på den tiden, och jag kan tänka mig att det kan bli kanske liknande för oss idag skulle vara, när det vi önskar bjuda på och det bästa vi har plötsligt inte räcker till alla gästerna. Det är ganska pinsamt, nästan lite förnedrande. Och det skulle pratas om detta i åratal. Och, mitt i det här skulle nya familjen bo. Och det är dem. Och det är allt bröllop, då fick jag minsann inte del av det goda släppet och slut. Det är ingen rolig situation som befann sig där. Och Jesus, han har inte trätt in i situationen ännu. Inte gripit in i den situation som håller på att uppstå, där en fest riskerar att förvandlas till en förödmjukelse för detta brudpar. Men då har vi det här igen med Maria. Hon är ju på många sätt ett föredöme. Hon har ju anat genom att ha växt upp, att ha sett Jesus växa upp och liksom där hemma hos sig, att det finns något mer hos honom. Och så ber hon därför Jesus att gripa in. Och där avvisar han henne. Fast hon ber egentligen inte Jesus att gripa in. Hon bara berättar för honom den här situationen. Och så lämnar hon det där. Hon säger inte åt honom, jag vill att du ska göra det här. Utan vad visst du, det här är situationen som uppstår nu här. Så tänker hon att nu är upp till honom att göra någonting med det. Också ett tecken på ett exempel på bön, tänker jag. Ibland i vår bön så vill vi så tydligt berätta precis vad Gud ska agera och göra. Tänk om det räcker med att säga, Gud, så här är läget. Och så får vi tro att Gud är god. Och vi möter oss med välsignelse utöver vad vi kan drömma och tänka. Men kan inte bli sätt som vi önskar alltid, eller tror. Och det här tänker jag, Maria också är ett sånt föredöme. För när hon har sagt detta till Jesus så kommer det här bryska svaret, lämna mig i fred. Men ändå så går hon vidare. Hon är säker på att Jesus inte kommer att lämna detta ohanterat. Utan hon förbereder redan marken. Hon säger till tjänarna, gör det han säger åt er. Ja. Här tycker jag hon är ett sånt föredöme. Hon har en sån tillit till vem Jesus är. Att även när hon känner sig avvisad så vet hon att ytterst sett så är det kärlek som lyser i Jesu ögon. Och någonting kommer han att göra. Hur ofta är det inte som vi kanske bär fram vår nöd till Gud i bön? Och vi kan undra och vi kan brottas med honom i det. Precis som Maria kanske gör lite. Vad händer i oss om vi möter samma sak som Maria? Att vi upplever det som att begäran eller önskan avvisas. Eller vi möter en tystnad. Vi undrar, vad är Gud i allt detta? För oss bort ifrån Gud. Tystnar vår bön. Eller vågar vi stanna kvar, likt Maria, och ha en sån grundtillit till att Jesus vill mig så väl, trots att vägen ibland är annorlunda än den jag har tänkt mig. När Maria i stallet i Betlehem får höra herdarnas berättelse om änglarna som sjunger där ute på ängen och hur de har sagt åt dem att gå in till stallet, så står det att hon tar det till sitt hjärta och hon begrundar det. Och jag tror att där ligger den stora hemligheten i hennes liv. Att låta relationen med Jesus, att låta det vi upplever och det vi hör och anar hos honom bli en del av vårt allra djupaste inre. Och där få leva sitt eget liv och verka tro och tillit. Med bönen, Gud, låt mitt hjärta bli den där goda jorden där ditt ord kan få bära frukt. Fröet ser vi ju inte. Men det händer något i det fördolda. Och vi låter det verka där. Utan att vi försöker påverka det för mycket. Vi vet inte vad som växer upp riktigt. Men Gud finns där. Och då finns nämligen förutsättningar, tror jag. Bättre i alla fall. Att lite bättre orka leva. Också i stunder av ovisshet. Därför att jag någonstans ändå vilar i hoppet om att Guds närvaro finns där trots allt. Det finns mycket symbolik i det Jesus gör här på bröllopet. Bröllopet i sig är ju en bild också. Bilden av den stora himmelska festen en gång på andra sidan evighetens gräns som väntar Guds folk. Som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken. De här stora vattenkärlen som rymmer 100 kilo. Kärl som används till judiska reningsriter. Och som Jesus nu använder för att göra mer vin. Tänk också här tecken på hur Gud gör någonting nytt. Inom det gamla judiska trosystemet. Och kommer en rening som sträcker sig mycket, mycket längre, mycket, mycket djupare. Från allt det som smutsar ner oss och som sträcker sig ut över hela världen. Som också i sin tur kulminerar på korset där Jesus ropar ut: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Förlåtelse är stora gåva. Nystart är stora gåva som alltid ligger där och väntar på oss. Vad än helst våra liv möter. Ofta vi faller dit så finns den där reningens gåva, det nya vinet som istället fyller oss med glädje och tacksamhet över att nu ger Gud det goda. Så i de handlingar som Jesus gör så naturligtvis blir det till stor välsignelse för de människor som är där vid det tillfället, så finns samtidigt den här djupa symboliska betydelse som spränger alla tidsramar. Och det är det som de här tecknen hos Johannes är till för. Tecken på att här bryter himmelen in på jorden och vill göra en avgörande skillnad. Så när vi läser det här tecknet idag så är syftet att också hos oss väcka hopp. Väcka tro och tillit om ett liv som spirar också där det verkar som mest hopp. Också när förödmjukelsens stund verkar ligga på lut som det var för bröllopsparet här. Och jag tänker att det här kan också hjälpa oss. Det här att Johannes vill lyfta fram olika tecken på Guds närvaro kan hjälpa oss att också i vår vardag odla en blick som söker efter himmelens nedslag i vår vardag. De där små tecknen som kan möta oss varje dag, som pekar mot en Gud som vill dra oss närmare sig och fördjupa vår relation till honom. Jag tänker att det är faktiskt något man kan öva sig. Man kan sakta ner lite på steget ibland och ta in det som händer runt omkring mig. Möter mig det gudomliga på något sätt i det vardagens händelser som jag vet. Eller låter det bara skölja över mig och sen tänker vidare över mig. Finns det något guldkorn här? Finns det något ord, någon blick från en människa, en handling, någonting i naturen så på något sätt vill tala i mitt inre och väcka tillit och tro? Kan jag vända det till en bön eller ett rop om tacksamhet? Eller tro i tacksamhet? Eller man kan öva sig att tolka sina sinnesrörelser. Vad väcks inom mig under dagens olika skiftningar? Vad fyller mig med tröst? Med tillförsikt? Vad fyller mig med missmod? Och varför inte använda de signalerna i det inre till ett samtal med Gud själv? Med bönen om att han ska få öppna min blick lite mer för hans närvaro. För jag tänker mig att Gud sänder tecken lika mycket idag som han gjorde på Jesu tid. Men ibland har vi svårt att se det. Då får vi öva oss i det. Utgångspunkten för allt detta hela tiden. Att Gud längtar så oändligt mycket mer efter oss än vi efter honom. Hans hjärta är nedbrutet av kärlek till oss. Han vill inget hellre än att ösa välsignelse och godhet över oss. Det är utgångspunkten till att vi får tro att Gud finns där och vill öppna dörren för vårt hjärta. Att Gud söker åt oss med en blick som glöder av den kärlek som driver Jesus mot korset förnedring. Att Gud med epistelns ord från Efesierbrevet ger oss den utlovade heliga ande som ett sigill, ett tecken fast printat i vårt hjärta. En borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris på ära. Och sen får vi göra som Maria. Lägga fram det vi möter, det vi oroar oss för, det vi bekymrar oss inför Jesus. Och leva med samma inställning som henne, där hon skickar vidare signalen till tjänarna att agera på det vi hör. Han kommer ju säga någonting, var beredd, agera på det som han säger. Det kan inte alltid vara så enkelt, för det kan vara att det är svårt att lyssna. Men attityden får andas tillit. Och det lyfter framförallt bördan av oss själva. Att vi alltid ska försöka skapa fram den där goda lösningarna på alla problem. Utan istället för att låta bönens samtal med Gud vara dynamiskt och äkta och plats av vila och tillit. Säga som det är och sen våga stanna kvar. För Guds kärlek som ytterst visar sig i de lidande ögonen på korset. Som går utöver allt vi kan. Gud, tack för att du finns i vår mitt, även de stunder vi har svårt att se dig. Tack för att du vill hjälpa oss att se din närvaro i vår vardag. Tack för att du framförallt vill hjälpa oss att öppna vårt hjärtas port för din fördjupade närvaro i våra liv. Att sprida det vidare. Tack för att du möter oss den här stunden i Jesu namn.